Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin!
Hej Peppe!
Vad ska vi tala om för böcker den här veckan?
Jag tänker tala om tre böcker. Den ena heter När repet brister av Belinda Bauer. Snap heter den på engelska. Och sen så har jag läst Lisa och Lilly av Mia Lodalen.
Just det.
Sen så har jag också läst Den tysta patienten av Alex Mikhailidis.
Snyggt.
Ja, vad har du läst för något?
Jag har lyssnat på Apan i mitten av Stefan Mendel Enck. Och så har jag läst Vilma Möllers ungdomsbok Allt att vinna. Och ja, men jag är nöjd. Jag är nöjd med saldo den här veckan. Det var två bra böcker. Men jag tycker att du får börja med att berätta om dina.
Ja, nu var det... Alltså, jag vet inte. Glömmer du också bort böcker sådär?
Ja, alltså, verkligen.
Helt sjukt. För jag lyssnade på den här i slutet av sommaren. Ja, vad betyder det? Det betyder en månad sen kanske, den här När repet brister av Belinda Bauer. Och nu börjar det liksom suddas, nu börjar det flyta ut i kanterna. Det är ju helt sjukt. Alltså.
Men vet du Karin, jag har tänkt på det. Jag tycker att det faktiskt är en lite bra sak. För det betyder också att du läser böckerna bara för liksom för nöjes skull. Inte för att, inte som man läser på en tenta som att det här är ett jobb, det här måste jag komma ihåg. Utan det är bara, du unnar dig själv att bara njuta av läsningen. Jag tycker att det ska bara kännas bra om du glömmer bort. Om det liksom blir lite luddigt i kanterna eller du inte kommer exakt ihåg konturerna. Det är faktiskt okej.
Är det det? Vad skönt. För att jag tänker ibland så att jag får så här, som jag själv tycker är lite smarta analyser så här, och sen så antecknar jag någonstans på telefonen eller någonting att det här måste jag komma ihåg att säga i podden om den här boken och sen hittar jag det aldrig och så kan jag inte komma på. Du vet, det är som när man liksom precis ska somna och så tänker man så här, det här
jag vet.
Var riktigt geni. Bra. Det här ska jag säga på mötet imorgon. Jag är ett geni. Mm, tjena.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Nåväl, När repet brister av Belinda Bauer är då en brittisk spänningsroman. Den utspelar sig i norra England som flera av Belinda Bauers böcker. Och vi är liksom in i huvudet så att säga, vi är i huvudet på flera olika romanfigurer, men framförallt så är det en 11-årig pojke som heter Jack White som är central figur. Och när vi kommer in i boken så är Jack en väldigt utsatt pojke helt enkelt, ung tonåring. Familjen är extremt fattiga. Mamman är död, pappan har dragit någonstans, förstår vi, och Jack tar hand om sina två småsystrar. De bor i något sunkigt hus som är fyllt av olika tidningar, det är tidningsberg överallt, det är liksom korridorer med tidningar som de rör sig igenom, och vi förstår inte riktigt som läsare, man förstår inte varför det ser ut så här. Sen får vi följa med Jack när han gör inbrott, han jobbar nämligen som inbrottstjuv helt enkelt för att försörja de här systrarna. Och han är jäkligt bra på det. Han är liten och smidig. Han har lärt sig av de bästa. Han vet hur man...
Hur gammal är han då? Förlåt.
14 tror jag. Han dyrkar upp lås, men han ser liksom mer spenslig ut. Han är liksom liten i växten, man ska säga. Och han vet hur man klättrar upp för liksom stuprännor och sådär. Och de bor i en liten, den här familjen bor i en liten litet samhälle. I typ Dartmoor eller Exmoor eller någonting sånt där. Och sen är det så här klipp till en kvinna som är gravid, som är hemma själv, höggravid, hon är hemma en kväll, hennes man är bortrest i jobbet, och hon tänker mycket på det här barnet som är väldigt efterlängtat och ska gå och lägga sig, och sen så hör hon hur det liksom, det låter någonstans i huset, det är mörkt och på natten, och hon förstår att någon har tagit sig in. Och hon förbannar sig själv att hon inte har liksom tänkt på att låsa altandörren, och hon är på övervåningen, och sen så får hon någon sån här adrenalinrush och tar tag i något tillhygge och springer ner för trappan och skriker så här: jag har ringt polisen, jag ska ja, någonting, något hot. Och sen så kommer hon tillbaka efter ett tag, hon går runt i husen, sen kommer hon upp i sitt sovrum, då ligger det en riktigt läskig så här mördarkniv, ett mordvapen, på hennes säng tillsammans med ett kort där det står: jag kunde ha dödat dig.
Fy vad vidrigt.
Ja, så det där är liksom de första scenerna, och vi vet inte hur de här grejerna är ihopkopplade. Men sen så den här historien väver sig vidare, och vi kommer också, det finns liksom ett annat, en annan samling huvudpersoner som då är poliser av olika kaliber, olika personligheter. En är väldigt så här irriterande, ordentlig och prudentlig och självgod, och en är otroligt nonchalant och ganska sexistisk och rätt, så man stör sig på honom också. Och sen så är det en tjej som på något sätt försöker få ihop det här teamet, som är ganska, ganska korkade egentligen. Och sen så rör sig historien framåt, och det är en väldigt läskig faktiskt mördarhistoria, därför att det handlar om mordet på Jack Whites mamma. Och Jack White börjar förstå vem det är som kan ha dödat mamman, och så försöker han förmå de här poliserna att leta rätt på den här personen. Bara att Jack White är ju själv en ökänd inbrottstjuv, så att han har ju liksom ingen trovärdighet där hos polisen. Men det är ganska många vändningar som gör att vi tror att vi ska någonstans, och vi tror att en person är till exempel att lita på, och sen så inser man att nej, men gud, det var det ju, så var det ju inte alls. Jag tyckte den var fantastiskt välskriven och perfekt om man gillar spänningsromaner med bra karaktärsbeskrivningar och bra driv. Det är ju inte alltid att de där två sakerna går hand i hand, om man säger så.
Men jag kommer ihåg när du läste den här, var du verkligen, du var så entusiastisk kring den. Du tyckte att den var så bra. Så att om du har glömt bort det själv, så vill jag påminna dig om det.
men absolut. Och den borde bli film. Den är lite så här, du vet, Kvinnan i fönstret eller de här Gillian, vad heter hon, du vet? Gillian
Flynn.
Som hennes spänningsroman. Den har liksom likt hon kvinnan på tåget, heter den så?
Ja, Kvinnan på tåget. Men det finns ju också en som handlar om...
Jo, så finns det också den här i Kvinnan i fönstret. Ja. Men det är en speciell genre med spänningsromaner som är väldigt... vad ska man säga?
Men som är kluriga.
Man vet inte vem man kan lita på, och när kommer den här twisten, och sen så är det twist på twist på twist, och ibland så kanske författaren nästan slår knut på sig själv för att, jag tror Hanna Fahl skrev någon krönik om det i DN, läste du den? När det nästan blir så här hysteriskt många twister, så att man bara, okej, men nu får du slappna av lite, men det är ändå väldigt... Men det, tilltalande med det, den typen.
Det är svårt det där, för jag tycker att man vill ju ändå, det ska vara en twist, för man läser det för att bli överraskad, men det får ändå inte komma liksom alldeles från ingenstans att twisten. Man måste kunna, alltså författaren måste kunna lämna ut några små glimtar som när man fattar twisten kan man se tillbaka och att ha, det är så det hänger upp. Nu förstår jag.
Gud, man måste känna sig lite smart.
Ja,
man får inte känna sig som att liksom man står där med brallorna nere. Nej,
verkligen. Man vill inte bli lurad som läsare.
Och sen så blir det också inte trovärdigt. Och med de
eller vänta, man vill bli lite lurad, man vill inte känna sig dum. Så är det.
Just det, och sen så på något sätt så måste det också kännas det var man som säger jaha, ja så är det ju såklart. Det måste falla på plats. Det får inte vara så här, va?
Nej, verkligen.
Det är inget bra.
Verkligen inte.
Men och med de orden så tänker jag om en liten stund prata om den tysta patienten av den här Alex Michaelides eller vad han heter. Men först så vill jag höra lite av vad du har läst.
Vänta, innan vi går in på det måste jag fråga dig Karin, varifrån, liksom, hur väljer du böckerna du läser? För just nu har du läst, eller på sistone har du läst ganska annorlunda böcker än jag. Okej, vi läste ju båda året med 13 månader, men det var liksom en sån jättestor snackis, så det var konstigt om vi inte skulle läsa den. Men varifrån får du dina boktips?
Ibland är det recensioner som jag läser och så skriver jag upp liksom någonstans att i telefonen någonting att det här är någonting som jag skulle vilja läsa, blir nyfiken på något och så letar jag upp det. Och ibland är det att jag liksom är på biblioteket eller bokhandeln och ser saker som är frontade och sådär. Och ibland är det att jag helt enkelt scrollar i min, för jag lyssnar ju väldigt mycket på böcker och då använder jag min denna plattform, just nu lyssnar jag på BookBeat och då så måste jag scrolla förbi alla de här olika, alltså det är en massa genre-litteratur som jag är så fruktansvärt ointresserad av, så jag måste scrolla långt ner, och då råkar det vara så att tycker jag i alla fall just nu på BookBeat så tycker jag att det är bättre kvalitet eller ja, men när det gäller den översatta litteraturen så är det ju de saker som förlaget bryr sig om att köpa in rättigheterna till och översätta och låta en svensk person läsa upp, eller ibland lyssna på brittiska eller amerikanska versionen eller vad det är, men de är ju oftast bra och jag är rätt nyfiken, jag gillar sån här, jag gillar amerikansk samtid och brittisk samtida litteratur. Jag ogillar inte andra språk, men om jag nu ska lyssna på originalspråk, för att det är ju väldigt många som skriver på engelska och det blir ju såklart, är det ju så att de som böckerna som det går bra för har ju oftast någonting, men ibland blir det en besvikelse, ibland blir det så här, va? Typ som den här som jag snart ska prata om,
jag längtar efter det,
superbestseller.
Jag gjorde en intervju med Anna Friman som är litterär chef på Schildt och Söderströms. Det kommer en andra säsong av en podd som heter Peppe möter där jag intervjuar olika, liksom, olika författare. Och då började jag med den här med intervjun med Anna Friman. Och nu det här alltså inte, det ska jag inte här för att göra reklam för den här podden, fast nu blev det ändå så. Den är jättebra att lyssna på den. Men den handlar om hur man väljer olika, eller hur man liksom som förläggare när man ser ett manus, hur man väljer, ser att det här är någonting som kan bli någonting och det här som någonting som inte kan bli någonting. Och hon sa att hon ser att efter alla år i liksom branschen så kan hon med en ganska så här snabb blick se att det här är ett manus som håller. Det här är någonting som är fräscht, det är liksom ett ämne som är skrivet ur en ny vinkel, eller det här någonting som inte har, eller som en liksom inte en ny vinkel, ett gammalt ämne men ur en ny vinkel. Och så hon också, ibland ser hon bara på texten, alltså hur den är skriven, liksom hon ser dokumentet framför sig, att här, det här är någonting, eller det här är inte någonting, det skulle vara så intressant. Och det här kommer jag att tänka på när du sa att de texterna som förlagen väljer att ta in, de svenska förlagen väljer att ta in och översätta, jag hade tänkt på det förut, men kanske alltså det måste ju vara någon slags kvalitetskontroll. Det liksom har gått igenom, det liksom gått igenom en förläggare inom då i USA eller liksom Storbritannien eller var de har kommit ut, och så den andra har nu ännu varit tvungen att gå igenom en andra gallring när de svenska förlagen väljer att...
Nej, men tredje, för det är ju en agent också.
Ja, men precis. Emellan. Så det måste ju vara någon slags kvalitetsstämpel ändå. Sen kanske ju alla böcker inte liksom faller alla i smaken heller. Ja, intressant.
Nej, men det är lite så jag tänker också faktiskt.
Jag tycker det är så spännande med hur liksom hela liksom förlagsbranschen, hur för det, jag upplever det som det ges ut så himla mycket böcker. Det som också Anna sa var att frågan är vad skillnaden är liksom jämfört nu och för när hon liksom för 10-15 år sedan. Hon sa att nu är folk ut mycket mer, eller man vill, debutanter kommer nästan alltid med könlitterära verk eller någon slags autofiktiva verk. Men liksom för 10-15 år sedan var det mycket vanligare att man debuterade med poesi. Men nu är det liksom mycket färre. Och då tänkte jag genast, det var kanske lite för snabb analys. Men är det så att man ändå är lite mer kommersiellt tänkande också som författare idag? Man tänker att okej, jag är ute en poesibok och med 200 personer att läsa den. Skriver jag en deckare så kanske 2000 eller till och med 20 000 personer läser den.
Ja, det finns ju ett skäl bakom det faktum att väldigt många författare försöker sig på att skriva spänningsromaner, även om det inte är deras liksom genre från början.
Mm.
Därför att det säljer, måste ju försörja sig, och det är säkert också en kul utmaning. Men ja. jag tycker inte att det är en dålig utveckling, därför att ibland kan det faktiskt behövas lite mer liksom intrigfokus, tycker jag, i romanerna.
Ja, men verkligen. Ja, men det kan jag verkligen hålla med om. Nu vill jag tala om en debutant som heter Vilma Möller som har skrivit en, gud vad finlandssvenska led där. Nu vill jag tala om en debutant som heter Vilma Möller. Hon har skrivit en bok som heter Allt att vinna. Det här är en ungdomsbok som har kommit ut på Schildt och Söderströms, och den handlar om någonting så ovanligt i Sverige och Finland som galoppvärlden. Finns det, i Finland sysslar man inte med galopp, där sysslar man med liksom trav, om man tävlar i hur fort en häst kan springa. Men i Sverige finns det väl någon slags galopptävlingar ändå?
Ja, det fanns det. Trav är ju väldigt dominant. Alltså Täby galopp var fortfarande något ställe som folk gick till när jag var ung. Och Jägersro var det väl. Men nu är det ju väldigt få galopp. Det är synd, tycker jag,
ja.
Att trav är så dominant. För att jag älskar, när jag bodde i Hongkong så gick jag verkligen på galoppen och spelade och sådär. Jag tycker att det är på något sätt, som ryttare själv så tycker jag att det känns som en mycket mer naturlig form av
verkligen.
Lök.
Liksom. Visst gör
sen
det.
Sen vet jag alla travfantaster att travhästar avlade för att trava och bla bla bla. Men det är bara en känsla jag har. Det jag tycker är väldigt kul med galoppvärlden idag jämfört med förr är att det är så många, många fler kvinnor som är jockeys. Och jag tycker de är så jävla coola. Jag hade aldrig i hela livet vågat ens stå i ett startbås på en sån här manisk varelse som ska springa med mig 60 km i timmen.
Ja, det är så coolt, det är så fruktansvärt coolt. Och jag gjorde en intervju med Vilma Möller tidigare i höst, och då sa hon att hon ville skriva om galopp för att det är så enkelt att förstå också folk som verkligen inte har någon aning om någonting med hästar. Det är verkligen, det här är en tävling, det som springer fortast och kommer först i mål vinner. Att skriva liksom en bok som utspelar sig i dressyrvärlden, liksom, då tappar man genast 95%.
Förstår du vad tråkigt? Och nu, övergången från Piaf till Passage. Hur kommer det gå? Fixar hon det?
Då får liksom 5% luta sig lite framåt närmare boken och 95% har fallit i koma av tristess. Och ointresse, framförallt ointresse. Ja, ja. Men den här boken, Allt att vinna, handlar om galoppvärlden. Och det handlar om Nora som då ska tillbringa några veckor på en galopptävling. Det är sommarlov, det är varmt och fint. Och hon har eller hennes morfar som äger hästen, men det är Casimira är liksom praktiskt taget hennes häst. Och det här är ett litet arabsto som ska tävla i galopp alltså. Och då finns det Nora rider själv den här hästen, men hon är inte liksom, när här boken börjar är hon inte färdig för att tävla, utan då finns det en kille som hon är lite kär i, men som hon är intresserad av. Det här är alltså en ungdomsbok som då är...
Ja, jag tänkte säga så här, gud vad det här låter som en ungdomsbok.
Ja, men det
kan ju inte vara en vuxenbok.
Det är en ungdomsbok.
Och sen kommer en annan kille som hon också blir kär i. Jesus.
Och så finns den här, ja men då som... Ja, de flörtar med varandra.
Nu har allt fallit på plats. Ja, det här är en ungdomsbok som jag hade gillat direkt.
Du bara skräck till, gud vad banalt. Nej, det här är...
kanske för en vuxen.
Jättebra ungdomsroman. Det är verkligen så. Det är liksom, jag är så imponerad av att det är Vilma Möllers debutroman, för den är verkligen så välskriven. Och man kan känna hur det är att det är sommar och det är som hästarna är så där solvarma Och de här hästarna är liksom fullblod, så de är lite hetsiga, och det finns en jätteduktig häst i stallet som är ganska aggressiv också, och vars ägare och liksom tävlare, ett jockey, är också jätte liksom ganska bitsk, och liksom hon har vunnit allt, och det är liksom den här antagonisten i historien. Och jag slussas hela tiden tillbaka till Svarta hingsten-böckerna, som jag verkligen slukade när jag var mellan, vad vet jag, 10-12 år gammal. Du vet, det fanns hur många som helst i serien. Det fanns filmen, och det finns någonting mäktigt. Och givetvis är förresten den här Casimira, huvudpersonens häst, är också kolsvart, nästan så svart att när solen lyser på den så blir den så här blåsvart. Jättevacker och med ett fint lynne. Det är... Och sen, och det här handlar liksom inte bara om tävlingen, utan det finns ett hot också. Ganska tidigt i den här historien, så då har någon brutit sig in i stugan där huvudpersonen Nora bor med sin bästis, och lämnar ett kort med en clown som håller upp ett paraply, och så står det bara så här: starta inte, utropstecken, på det här vykortet.
Men gud, vad läskigt.
Ja. Superläskigt, men precis som det ska vara en ungdomsbok. Det är läskigt, det är lite kärlek, det är hästar. Alltså, ja, men här kan jag verkligen rekommendera varmt. Allt att vinna heter den. Superfin. Ja, men det är så välskrivet om hästar. Och jag frågar faktiskt Vilma Möller om hon har levt i galoppvärlden. Men hon sa nej, hon har bara gått på ridskola som vanliga människor. Men hon har verkligen gjort sin research väldigt bra.
Åh, kan inte jag också få tips om en ungdomsbok då?
Ja.
Eftersom du gjorde det.
Okej, den här gången.
Det här är då för mellanåldern, kan man säga. Alltså 9-12.
Mm.
Den heter Vera Svanssons dagbok för tacoälskare och halloweenfantaster. Du förstår, man hade ju själv
älskat titeln.
Möt Vera Linnea Svansson, teaterapa, chokladmilkshake, älskare och dagboksskrivare. Vera går i femman och äntligen ska hon få vara med och spela Det lilla monsterbarnet, den klassiska pjäs som skolans teatergrupp framför på Halloween. Tänk om hon till och med skulle få en huvudroll, det vore drömmen. Samtidigt når galenskapen nya nivåer hemma hos familjen Svansson. Pappa försöker bli av med sitt tacoberoende, storbror Svante försöker bli känd på YouTube, och lilla syster Olivia försöker vara jobbigast i världen. Moster Bibblan vill inget heller än att komma in på polishögskolan. Och så vidare. Du förstår upplägget. Det är ju väldigt liksom Jenny Jägerfeldt liknande, eller kanske...
lite Mats Strandberg också.
Ja, och lite så här Berts dagbok. Alltså det här lite crazy humor för mellanåldern. Jag älskar den typen av böcker. Och jag kan säga att min dotter som då är 10, hon älskar den. Alltså, det är hennes.
Men vänta, vem är det som har skrivit den då?
Moa de Bruin heter hon.
Ja, men vet du vad, jag hade en på kommande. Hon gjorde en liten kort intervju med mig på sin blogg som heter Spider Chick. Alltså, jag ser jättemycket fram emot läsaren. Hon är ju en duktig skribent, vet man ju, om man har följt hennes blogg.
Ja, jag gillar det, och jag hör hur Amanda skrattar ju högt när hon ligger och läser den här nu. Bara det att den nya grannen heter Jennifer Tror Hon Är Coolson.
Nu vill jag höra om den tysta patienten.
Det här är ju en jättebestseller. Den tysta patienten av Alex Michaelides. Han har väl grekisk härkomst. Jag vet inte hur jag ska uttala det här, men nu säger jag Michaelides. Och den tysta patienten utspelar sig också i Storbritannien, London och så vidare. Och bestseller som sagt. Handlar om en huvudperson som är psykiater, eller psykolog är han. Han har fått anställning på en klinik för ganska grova brottslingar, kvinnor som har begått mord. Och han är smått besatt av en av de här kvinnorna som är alldeles tyst. Hon pratar inte, hon har enligt... Hon är dömd för att ha mördat sin man, skjutit honom. Hon är konstnär, eller var konstnär innan hon hamnade i den här slutna vården. Och målade fantastiska verk som den här psykologen då har också har obsessat över. Och liksom, de blev ju förstås väldigt omtalade för att hon målade efter det att hon hade skjutit den här, eller strax före, så jag tror att det var någon så här vernissage och sen så skedde det här mordet, och då kunde ju alla tolka in mening i de här tavlorna. Och sen så resonerar han väldigt mycket kring hur vi, det är väldigt mycket om hans egen barndom och hur han själv, han blandar ihop sig själv och patienten hela tiden, trots att hans handledare och cheferna på den här kliniken säger att du får inte, du måste liksom sluta projicera dina egna känslor på henne. Du kommer inte nå henne. Alla har misslyckats med att få henne att prata. Men han är liksom besatt av att göra det. Han är bestämd och han har väldigt mycket tålamod och försöker på olika sätt. Och sen så är det olika figurer i den här miljön som han tycker agerar suspekt på olika sätt. Han försöker lösa varför hon mördade sin man, om hon nu gjorde det, hans patient. Och så är det ett antal plot twists. Jag tycker att den här är lite för skruvad faktiskt. Jag blev liksom nästan förbannad i slutet så där, att jag bara, vad fan. Liksom.
Men berätta, utveckla det.
Liksom... Nej, men för då blir det ju en spoiler. Men jag kan tycka att ibland blir det nästan lite infantilt med såna här. Det är som när man själv försökte skriva spänningsromaner. Det visade sig att allting var en dröm. Och i själva verket så var mördaren min bästa kompis.
Alltså, ja, jag fattar.
Det känns bara... Det är inte tillräckligt underbyggt för att det ska bli trovärdigt. Man känner sig bara snopen. Så här, jag har de två sista sidorna så bara, what the fuck? Men det kan ju vara jag. Det fanns ändå, behållningen med den här tycker jag framförallt var att det var intressant att läsa om allt det här psykologiska teoretiserande. Man lärde sig en hel del kring det. Mm. Och jag tror att Alex Michaelides måste, antingen är han jäkligt duktig på research eller så har han pluggat psykologi och dessutom litteratur. Det är rätt mycket kring grekiska dramer och grekisk kultur, tidig grekisk kultur naturligtvis, eller antik får man väl säga då.
Mm.
Sen så finns det med då det här otrohetshistorier och svek spelar en stor roll, och mitt i allt det här så Alex är väldigt lyckligt gift, tror han, så liksom hans egna, eller Alex är jag nu, det är ju författarens namn, men jag kommer faktiskt inte ihåg vad huvudpersonen heter i boken, men han är också, han har också ett grekiskt efternamn, så helt plötsligt så får han liksom en kris i privatlivet, och man förstår att detta driver honom till att kanske överträda gränser med den här patienten, för att han liksom tycker att de har en egen, han tycker att han förstår henne bättre än någon annan. Det där tror jag inte är helt ovanligt, det här med att naturligtvis att patienter utvecklar liksom någon slags
känslor
för sin terapeut, är ju supervanligt, men tvärtom måste ju också vara vanligt, tänker jag, för det är en väldigt speciell situation. Man sitter där i ett rum med någon,
det är så intimt,
ja, så himla intimt, och det är nog inte helt lätt att vara psykolog, särskilt om det är en person som man tycker är attraktiv och som man liksom upplever att man förstår och ingen annan förstår liksom. Det är lurigt det där. Så att det är ett smart val av, vad ska man säga, smart val av tema och scenario och sådär.
Men du gick ändå inte riktigt igång på den?
Nej, jag tyckte att den var överskattad. Det blir ju så ibland med de här superbästsäljarna, ja, som är så tekniskt fulländade på något sätt, att de ändå känns tomma. Liksom. Jag kan inte förklara det på ett bättre sätt.
Nej, men jag förstår liksom precis, det är någon slags känsla som man vill ha liksom, liksom någon skavank, lite smutsigt.
Ja. Det är lite som att det liksom, den är skriven i Excel eller någonting. Så här. Mm. Man drar ihop de här trådarna så här, på ett perfekt sätt, och så blir det liksom bara mekaniskt. Och jag tycker faktiskt att språket är lite fattigt. Alltså, det är lite för många samma typ av uttryck eller samma typ av gestaltning för samma typ av känsla, om du förstår vad jag menar.
Ja.
Ilska gestaltas alltid på det här sättet, eller besvikelse gestaltas på det här sättet, eller jag är faktiskt förvånad att den sålde så himla bra. Jag kan inte riktigt begripa varför den har tilltalat så mycket människor.
Vet du vad, det här är så intressant du sa det, för jag ska faktiskt skicka en text som jag läste i New York Times till dig igår, men så hade jag strul min dator så jag fick aldrig iväg den. Och den handlar om hur bästsäljare blir bästsäljare för att de är bästsäljare. Utan man liksom, någonting säljer, någonting lyfts upp, typ, alltså får en bra recension och så säljer den ganska mycket. Mm. Och när den säljer ganska mycket så då får den lite mer uppmärksamhet och då säljer den ännu mer. Och då klättrar den upp på bästsäljarlistorna och då är folk så att okej, jag orkar som inte forska vad som är bra och vad som är dåligt. Jag tar den på bästsäljarlistan, det är ändå ett säkert val. Och sen liksom blir det ett, ja men så blir det ett omlopp där.
Luftslott. Ja. Precis så, det var ju precis så jag valde. För jag valde ju den för att den hade liksom kommit in i på min ljudboksplattform och så googlade jag på den och såg att det här var liksom en bästsäljare och då tänkte jag så här, det här är intressant och sen det här, jag tycker det är väldigt intressant med psykologi och psykiatri och tyckte liksom att fasen, det här är en intressant intrig liksom. Så,
nej men där ser man, men hur du bidragit i hypen.
Jag föll i den fällan, jag bidrog. Fan också. Ja. Det är inget bra, man kanske ska gå på dem som är så där plats nummer 10 på bästsäljarlistan. För de är bra på riktigt.
Ja, vi testar det.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Får jag prata om en genre? Nu har jag just pratat förresten.
Prata på, Karin Gire. Det är därför vi har den här podden.
Det finns en genre av böcker som jag kallar för, Patrik, som jag kallar för. Jag bestämmer nu att jag kallar dem för parfymerböcker. Patrik Süskind, kom du ihåg den där?
Ja, såklart.
Klassiken. En typ av romaner som är så här lite konstiga, som handlar om någon form av dåtid med många så här kuriösa detaljer.
Någon fetisch liksom.
Ja, inte sällan är det någon jävla antikbutik med någon som säljer dockor eller klippor eller någonting. Och det är liksom lite så här knarrande läder och lite dofter och mustigt. Och sen är det ofta någon flicka eller kvinna som är huvudperson som är lite så här Amelie Momat och lite så här pixie dreamgirl-typen fast förr i tiden. Och sen, alltså, jag kan inte förklara, det finns ju så här cirkusen, det finns ju så många sådana. Jag tycker att jag har så svårt för de här böckerna, för att det låter superintressant och sen så börjar man läsa dem och sen så blir man lite så här, det är ändå inte parfymen.
Vadå, du menar att parfymen är liksom det bästa, det är liksom det är alla de här böckernas moder?
Ja, eller så var det så att jag läste den när jag var liksom 19-20 och då var det så nytt med den där genren. Alltså den var så speciell. För det här lite magisk realism, och jag älskade magisk realism då, du vet, Isabella Allende och alla de här. Och det, den kanske är en genre som i alla fall jag har vuxit ifrån. Jag vet inte. But I will now give it a shot. Nu ska jag läsa en bok. Lyssna här. Petit. Förtrollande roman om vaxmodeller och revolution i 1700-talets Paris.
För att förlåta, enbart obehagligt.
Är berättelsen om Marie Grossholtz, en föräldralös piga som med tiden blir Madame Tussaud. Historien spänner sig från 1761 till 1850 och tar oss med på en äventyrlig och brokig livsresa. Hashtag brokig. Ja, och sen så är det någon excentrisk läkare som lär henne göra vaxmodeller och kroppsdelar, den här Marie då, och hennes konstnärlighet. Och sen är det såklart hovet i Versailles, och sen är det såklart ett turbulent Paris under revolutionen. Det ska ofta vara ett franskt inslag i de här kuriösa romanerna.
Men hör du, alltså Madame Tussaud, visst är det så intressant att det var en så stor grej. Kommer du ihåg när man var barn? Och när man reste till olika städer var liksom Madame Tussauds ett måste. Ja. Och liksom
varför då? Det är så sjukt tråkigt. Det finns ju inget tråkigt med Madame Tussauds.
Och
det är så jävla dyrt också.
Ja, det, och de är ju alla ganska... Alltså de ser ju inte ut som människor. Det ser ut som vaxdockor. Det ser ut som lite mer avancerade skyltdockor.
Ja, tänk om Madame Tussauds är en sån där bästsäljare. Ja. Du vet. En sån där...
Jag tror det.
Vi måste gå dit för att alla går dit. Och sen så går man dit och så känner man sig lite så här, en fadd smak. Och bara, så här, det var inte så kul. Och alla bara, ja men hur var det på Madame Tussauds? Åh, det var så fantastiskt på Madame Tussauds. Man säger inte så här, vi stod i kö i 3 timmar. Det var svindyrt. Ungarna blev skithungriga.
Michael
och
Jackson
sen så fick vi titta på paret jävla Beckham som stod och inte vinkade. Alltså... nej, men tänk om den här boken är en sån. Jag hoppas inte det.
Hördu, men, there's only one way to find out, Karin.
Jag tänker kasta mig in i den här kuriösa världen. Det är alltså kroppsdelar och vaxdockor på framsidan.
Ja, men det ska bli roligt. Vet du, jag hoppas nästan att du kommer att hata den. Jag ser så fram emot en ordentligt hetsk sågning av dig.
Jag sa ju en sak som inte riktigt stämde i vår förra podd, och jag vill verkligen understryka detta, att det var fel det jag sa, att Cissi Wallin inte fick ge ut sin bok på det första förlaget som skulle ge ut den, för att de hade fått brev ifrån mediemannens advokat. Det var nämligen inte så det var. Jag tror att det var så det beskrevs i Cissi Wallins bok, och det var därför som jag liksom gick på det. Men sedermera har jag fått kännedom om att det handlade om att de hade låtit en yttrandefrihetsexpert, en jurist, Peter Danowski, göra en granskning av det manuset som de fick. Sen vet ju inte jag vad som stod i deras avtal, om det var det manuset de ville ha eller om det hur det nu var, det vet inte jag, men hur som helst, den texten förstod de att den kan vi inte ge ut, eftersom det då riskerar vår författare att hamna i fängelse, och det var där, det var så beslutet fattades. Och det, jag tycker att det är rätt viktigt ändå, och ni får hemskt gärna korrigera mig nästa gång jag säger fel, för det kommer hända, särskilt när man läser såna här, vad ska man säga, självbiografiska eller berättelser ur ett perspektiv. Det finns ju alltid två perspektiv, eller fler, kring alla historier, och då blir det, då behöver man kanske ibland säga vad den andra sidan säger.
Verkligen, rätt ska vara rätt.
Yes, så var det med det. Men annars vill jag bara säga, för fasen vad kul det var att få så mycket respons på förra avsnittet.
Ja.
Tusen tack hörni, verkligen. Och tack också för att ni taggar in oss i diverse kulturdebatter som pågår, apropå böcker som vi plockar upp eller tendenser som vi pratar om, för att det är verkligen superintressant med alla de här referenserna. Så fortsätt med det.
Men hör du, enkelt. Du håller väl inte på att avrunda den här podden nu, för jag är faktiskt inte färdig ännu med den.
Nej då, det håller jag inte på med. Jag ville bara göra en liten shoutout. Vi går vidare.
Okej. Stefan Mendel Enck, jag läste hans bok med uppenbar känsla för stil när den kom ut för, det måste vara 15 år sedan. Och jag fick, alltså det var en bok som jag verkligen öppnade upp en, liksom en ny feministisk värld för mig. Jag tyckte det var så otroligt intressant det han skrev om manlig vänskap och hur svårt det är för män att ha riktigt nära vänner och att få nära vänner efter att de blivit ihop med en kvinna. Alltså nu snackar vi hetero män. Jag tror att han skrev så här, jag har inte faktagranskat det här, men så här skrev Stefan Mendelenka. Det är verkligen, efter 30 är det praktiskt taget omöjligt för män att få nya nära vänner. Och det är ju jättesorgligt när män skiljer sig och märker att de plötsligt står helt ensamma. Men det är kvinnan i familjen som då har liksom håll uppe hela det sociala nätverket och odla, och kanske inte odla, men liksom håll igång sina vänskapsrelationer.
Alltså, det är det som Andre Walden har skrivit så mycket om också. Det blev
just
det. Det blev en liten tv-film om det också. Ja.
Det blev det. Alltså det var en jättebra text. Han skrev det om det idén, va? Om hur ensam han insåg att han är. Att många mäns bästa vän är deras fru eller flickvän. Och det är ju fint på många sätt, men jag tänker att en människa behöver ju många olika sorters relationer. Ja, och jag kan verkligen tänka sådär att när min man som då klipper den här podden, jag blir så extra glad när han sitter och pratar med en kompis, så går vi hemma hos några vänner här i LA, och så satt Magnus och pratade med Jennys man, och jag var såhär, åh, det är så fint, där sitter de och vuxna män och odlar vänskap.
Herregud, varför är det så? Så där reagerar jag också. När min man är så här, men jag ska liksom, jag ska äta lunch med bla 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 idag.
Man blir så överentusiastisk. Man bara, nej,
ja. Och man bara, åh, roligt, åh, vad kul. Hur är det med honom eller henne? Och berätta. Som att man är deras mamma.
Jag vet. Ja, och det har gått så långt så jag bara säger, okej. Lugna dig, Peppe, låtsas som allt är som vanligt. Tryck tillbaka dina känslor av entusiasm. Ja. Och så man bara sådär cool som bara den. Ja, cool. Fint. Ja.
För att det inte var så, det är ju samma skam som att vara den där överentusiastiska mamman.
Precis.
Liksom, som är såhär jättetöntig. Så bara, åh, ska du också få gå på kalas? Ja.
Och det gör ju att man dödar liksom all glädje inför det här mötet. Så man bara,
fan vad sjukt det är. Tänk att vi tar det på oss och driver det här fram.
Jag skyller på att den här kulturen är ju inte sund vi lever i, att man ska ta hand om, men också känna ansvar över sin partners vänskapsförhållanden.
Ja, har du ringt den och den?
Ja.
Så håller jag på.
Jag också. Jävla mamma. Eller, så här, för jag menar så här, men hur mår den och den? Har ni haft någon kontakt på länge?
Ja.
Som om, apropå ingenting, hur som helst, med uppenbar känsla för stil. Vet inte hur den har åldrats, men den betydde väldigt, väldigt mycket för mig när jag läste den. I alla fall, nu har Stefan Mendel Enck gått vidare från att skriva faktaböcker och skriva i könlitterära verk. Han kom ut med en bok som hette En apa bland oss, eller någonting sånt, som jag faktiskt inte har läst, för 10 år sedan. Och Apan i mitten, som nu kom ut i höst, är liksom en fri fortsättning på den romanen. Och den handlar om Jakob som växer upp i en judisk familj i Göteborg. Hans 10 år äldre storebror har åkt till Israel, gått armén där och bott där. Och i den här, det är tidigt 90-tal. Och nu kommer den här brorsan tillbaka till Sverige, och Jakob är otroligt glad, för att han tänker att, men vem vill inte ha liksom en cool storebror? Han liksom, Jakob är själv liksom ett typiskt mellanbarn, han har en lilla syster, och han liksom försöker hitta sig själv, han är ganska osäker, och han har fotbollen som han älskar, och han drömmer om att hans bror ska komma liksom och vara den coola storebroren och gå med i det här fotbollslaget han spelar i. Och saker och ting blir liksom inte precis som han har förväntat sig, för det visar sig att den här brorsan är ganska radikaliserad, och han liksom tycker att den judiska familjen som han åker hem till i Sverige är liksom sådär fisjummen och liksom oengagerad, och liksom han har ju bott, och eftersom den här brorsan har bott i Israel pratar han mycket politik, och det handlar mycket om Yitzhak Rabin och Yasser Arafat och liksom hur det ska gå med liksom Palestinafrågan och så alla befinner sig på liksom lite konstiga platser i den här historien. Och liksom den framåtdrivande tesen, eller det som liksom gör en nyfiken att läsa vidare, handlar till stor del om att hur mycket kommer den här brorsan att radikaliseras? Kommer det att hända någonting fruktansvärt? Att han sitter och liksom talar i telefon, och när någon annan kommer in i rummet så då slänger han snabbt på luren och umgås med en väldigt så här konservativ chassid rabbi som har flyttat från USA till Göteborg. Och jag tänker liksom inte avslöja hur det går egentligen. Men det var en fin historia. Jag tyckte väldigt mycket om den här boken. Och den gav mig också en... Alltså det här, nu får ni tycka att jag är väldigt obildad. Men det gav mig liksom en jättefin insikt också liksom i hur det är liksom att leva som en judisk familj i Sverige. Jag tänkte mycket på det liksom, den här växande antisemitismen som utspelar sig i världen och inte minst här i USA liksom. Här är ju som QAnon, du vet, den här konspirationsteorin här i USA. Mm. Den handlar ju, fattar jag först nu, eller liksom bara först för några veckor sedan, det handlar ju också delvis om att det är liksom det judarnas fel, det är judarna som har tagit över, det är judarna som vill dricka blodet på spädbarnen.
Den sionistiska konspirationen, det gamla möget har plockats ut igen.
Men visst är det otroligt obehagligt. Alltså det är så, på något sätt är det så obehagligt för mig att jag liksom inte ens har fattat att jag menar, det verkligen är verklighet för många. Det finns en så otroligt stort hat gentemot judar.
Och att presidenten spelar in i dem.
Ja, liksom retweetar och liksom tycker att den här, det finns ju till och med en alltså QAnon, den här konspirationsteorin kan vi tala mer om en annan gång, eller Magnus, jag talar mycket om den i Magnus Peppers podcast, men den handlar liksom, det är någonting som verkligen har varit en pizzagate som har startat med någonting, så här beskrev någon den i en podcast jag lyssnade på, hur liksom det var en lågbudget första film, men liksom the sequel som nu pizzagate som har gått till QAnon är liksom verkligen en högbudgetfilm. Det är någonting som satsas otroligt mycket på.
Det är faktiskt väldigt bra jämförelse.
Och det finns liksom folk som ställer upp i som till och med en chans att vinna, få en plats liksom i kongressen, som tror fullt ut på den här QAnon. Alltså QAnon handlar om att det är som handlar om att Q är en person som befinner sig nära presidenten och som ingen vet vem det är, men liksom, men han vet att Trump egentligen är, han finns bara, allt som snackas om honom, allt dåligt som han gör, så ser bara ut dåligt ut. Egentligen jobbar han bara för att rädda barnen från en jättestor så här child trafficking ring. Alltså
vet du vad det här är? Det här är som en liksom incel motsvarighet till sån här magic thinking. Det vill säga magiskt tänkande som man hade när man var liten. Så här. Egentligen är allt det här bara hittepå. För jag är egentligen, mina föräldrar bråkar inte, för att egentligen är jag en prinsessa ifrån bla 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 landet. Och snart kommer den här goda fen att rädda mig.
Precis.
Och egentligen så är... Så de bara spelar, de här som är taskiga mot mig i skolan. De vet inte att jag... Alltså, så jävla sjukt. Hur fan kan vuxna människor hålla på det här sättet?
Jag vet inte, men det är så otroligt obehagligt. Alltså. Men att det finns... Och liksom, det här handlar ju... Det här är något som inte bara utspelar sig på internet. Det är verkligen politiker som då kan liksom få liksom platser, de sitter på beslutsfattande positioner som verkligen tror fullt ut på den här konspirationsteorin. Och det sjuka med konspirationsteorier är ju det liksom att ifrågasätta de ingår liksom i konspirationsteorin. Ju mer man ifrågasätter den, desto mer blir de sådär att jag visste att du skulle säga det där, för i konspirationsteorin säger de att folk kommer att använda de här orden, de ifrågasätter det. Och liksom det är nästan som liksom ett... Ja, det är obehagligt. Det är vattentätt liksom. Det går inte att ifrågasätta en konspirationsteori. Det går inte att övertyga någon som tror på det. På.
Det är som så här, Qing Pax, vad du än säger kommer jag alltid... Alltså, det är ju också en form av magiskt tänkande. Stjärnstopp typ. Det är som att hålla händerna för öronen och säga la 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 la.
Ja, men verkligen.
Apropå det så skrev ju Andres Locke så jävla rolig krönika som med titeln Vuxna män sluta lita till er magkänsla. Han har liksom pekat ut såna här åldrande rockpersonligheter som Noel Gallagher från Oasis, Van Morrison och Ian Brown från The Stone Roses, såna gamla 80-90-tals liksom ikoner som numera är så här: jag tänker inte ha munskydd. Jag tänker inte vaccinera mig. Det här är bara... Det är också konspirationsteorier. Typ, jag känner på mig att det här är... Du vet.
Ja.
Men det är som så här... vad heter det? Hydrochloroquine-tesen. Liksom.
Men alltså, det där med att inte vaccinera sig tycker jag är så obehagligt. För att i USA sjunker ju procenten kring de som vill vaccinera sig mot till exempel covid-19. Och jag fattar det handlar ju delvis om att det finns ett så lågt förtroende på myndigheter här. Man tror liksom absolut inte på presidenten, men man tror liksom inte heller på liksom hälsomyndigheterna eftersom det här landet är så polariserat. Och man tror att vilket kanske inte är helt obefogat att liksom USA försöker hasta fram ett vaccin, och man ser tillbaka på svininfluensan och narkolepsi. Men, att, men det är ändå så att min oro är det att den här liksom vaccinskepticismen ska spegla av sig också på andra vaccin. Att folk ska börja vägra vaccin. Och, för det är ju egentligen inte för sig själv man vaccinerar sig. Det är ju främst för dem som faktiskt kan dö av den här sjukdomen och inte själva har möjlighet att vaccinera sig. Det är liksom för att skydda andra som man vaccinerar sig. Och ja, men jag tycker det är alltså
också därför vi sorterar sopor. Det är ju liksom inte för oss själva. Det är ju för våra barns skull.
Precis.
Men det är ju precis det här skeendet som Obama har. Han har ju aldrig pratat om det som händer just här och nu. Eller aldrig. Han har börjat göra det nu då. Med Black Lives Matter och nu inför valet här i november. Men annars så har han ju uttryckt sig väldigt... vad ska man säga, på en väldigt mycket högre filosofisk nivå kring det gigantiska globala haveri som är liksom Trumps presidentskap. Men, utan att nämna några namn så har han ju sagt så här, det här, vi är i en tid där tilliten till våra demokratiska institutioner undergrävs mer och mer. Och med det menar han media och han menar alla de här myndigheterna och så vidare. Det är alltså det är liksom det som demokratin och friheten vilar på, den tilliten. Annars så blir det ju kaos.
Och det är ju alltså det att han faktiskt med ord här börjar kritisera, alltså använt Trumps namn är ju liksom unprecedented. Men vet du, precis, för det gör ju aldrig presidenter. Det är verkligen oskriven regel att man aldrig, alltså en president som har liksom, en före detta president kritiserar aldrig en sittande president. Det liksom händer inte. Men att det faktiskt sker nu är som du säger, det är verkligen skrämmande. Det betyder någonting, det är ju någonting otroligt ovanligt.
Ja, nej, välkomna nu till det här dystopiska,
USA-podden.
Ja. Fan, vi skulle ju inte hamna i det. Nu måste vi säga något peppigt. Det är ovanligt bra luft i Los Angeles idag. Vi har andats flera gånger.
Ja, det är det faktiskt. Blå himmel. Ja.
Jag gissade bara, men jag hoppas att det är bra luft.
Nej, men det är det faktiskt.
Har det slutat brinna nu? Är det liksom...
Men gud, nej. Alltså, det brinner ju inte så mycket här i Los Angeles, men det brinner ju jättemycket i norra Kalifornien. Det kommer ju inte sluta brinna i december ungefär. Så det är nog någonting för att dras med. Ja. Men vet du, jag tänker mycket på den glädjen det här landet kommer att känna när Joe Biden blir president. Alltså, jag tänker att det kommer ändå vara fint.
Ja,
nej, det verkar jag. Jag tar tillbaka det. Jag känner glädjen jag kommer att känna när Kamala Harris blir president. Alltså fy fasiken så underbar den dagen kommer att vara. Som vi kommer att dansa på gatorna.
Åh, jävlar vad jag längtade efter det. Fick jag lite gåshud. Nu ska jag också säga någonting om en bok faktiskt som
himla chatt om på böcker. Något sätt
symboliserar att det var inte alltid bättre förr, minsann. Och det är den här Lisa och Lilly av Mia Lodalen. Just det. Den handlar, det är alltså baserat på en sann historia. Handlar om ett par flickor, arbetarklasstjejer vid sekelskiftet ungefär i Stockholm som blir kär i varandra helt enkelt. Lisa och Lilly. Mm. Och detta är inte uppskattat alls. Alltså det var ju så att det var inte ens alltså att ens komma på tanken och vara ute och dansa med en pojke själv på kvällarna hade ju inte varit liksom då drar man liksom skam över familjen. Killarna fick ju göra det, bröderna, men Lisa och Lilly fick ju inte göra det. Ja, och sen så börjar de hitta på historier att det inte för att liksom komma undan så att det är ändå en pojke jag träffar och vi ska gifta oss och sådär. Och så till slut så kommer föräldrarna så här, okej, ja, det kanske de drar in någon kille som ska spela lite teater och sådär. Och man vet ju hur historien slutar eftersom Mia Lodalen skrev det här baserat då på händelsen att de här flickorna dränkte sig tillsammans i Ålkistan, en vattendrag här i Stockholm. Lärde mig dessutom varför det heter så, vilket är jävligt groteskt. Det är ju för att det var så många som dränkte sig där, så att det var ju lik överallt, kistan.
Och där
är de ålar. Förstår du vad häckligt? Jag liksom åkt förbi, åkt båt, man gått förbi flera gånger och bara, Ålkistan, konstigt namn. Och nu bara, ew. Ja, i alla fall. Det är jättefina Stockholmsskildringar för de som gillar det. Det gör jag i alla fall. Och det är... Hon skriver ju väldigt journalistiskt med Jan Lodalen, och för att få lite gjuta lite liv i historien så har hon också vävt in den här Eugen Jansson som var aktiv under sekelskiftet. Som han kallades för blåmålaren, för han målade de här blåa natthimlarna över Stockholms tak och så vidare. Sen började han också måla nakna atletiska män vid flottans badhus, alltså ett sånt där bad där det var ju liksom könssegregerade bad, och de manliga baden, eller de här baden, fungerade nog också som en någon form av pick-up scen då för homosexuella. Och Eugen Jansson började alltså måla de här kropparna, och de tavlorna, de drog liksom skam över galleriet så att säga. De såldes inte, och sen var det långt, långt senare som de började ställas ut, och nu finns de att beskåda på.
Ingen vågade ju köpa något sånt såklart.
Nej, och det är jättevackra. Och i, hon har vävt in att Lisa då, eller om det är Lilly, möter den här konstnären, och de i samförhand förstår, hon blir hans assistent, och han förstår att hon träffar en flicka då, en kvinna, och han förstår hur svårt det är eftersom han själv då tvingas leva liksom i garderoben, ja. Och sen så upplåter han sin lägenhet till dem så att de kan träffas och så vidare. Och det tycker jag är en fin sidohistoria som jag tror att hon bara helt enkelt bara hittade på, så att säga. Men det är ju som han, alltså prins Eugen målade ju också, han var ju också så där liksom i garderoben, och det liksom kom ut i måleriet, så det, jag tycker att det är så jävla hjärtskärande att inte få överhuvudtaget att leva i ett sånt förtryck. Och du, alltså i det här fallet, de är flickor, de är arbet, de är outbildade, de jobbar som pigor, assistenter. De ser hur deras bröder liksom får betydligt större friheter. De är fattiga som fasen, de jobbar hela tiden. Och så har de den här kärleken. Jag tycker Mian Lodalen beskriver den här kärleken så...
Men inte ens den får dem.
Nej, men det är så romantiskt hur hon beskriver hur det här är liksom deras gnista av hopp på något sätt i det här jäkligt hårda livet, och hur de ser varann och ser på varann, och den här extasen att vara med någon som man är så oerhört förälskad i, och så detta liksom tas ifrån dem på ett förnedrande sätt. Så att jag tycker att hon bygger upp till att man förstår det här dubbelsjälvmordet som det kallades. Sen vet vi ju inte, det är ju ingen som vet vad som hände. Vi vet ju inte ens om de var ett kärlekspar. Vi vet bara att de dränkte sig tillsammans med händerna liksom ihopbundna där i strömmen. Och utifrån det så har hon byggt den här historien. Och hon har ju också läst de brev och dagböcker och dokument som finns. Så att det här är Mian Lodalens liksom tes. Det här dödsfallet blev ju otroligt uppmärksammat, så det fanns ju en massa spekulativa teorier kring vad som kunde ha hänt. De skrev också ett självmordsbrev där de liksom hade varsin pojkvän som också var goda vänner, som de sa omnämnde i brevet då. De hade precis varit på fest med de här killarna. Men i Mian Lodalens take då, så var killarna bara en ursäkt för att de tjejerna skulle få träffas helt enkelt. Ja, men den är fin, och jag tycker att det är alltid häftigt när en sånt här, en verklig historia liksom blir omskriven. Och sen finns det såklart ett politiskt budskap i det här som fortfarande är viktigt, tyvärr. Skulle inte behöva vara, men sen, alltså, jag gillar Mian Lodalen mer som journalist, så att säga. Nu är hon ju romanförfattare, men det är mer som tidsdokument som jag uppskattar den, mer än liksom strukturellt. Och den, men jag tycker absolut att den är läsvärd. Man läser den snabbt också. Det är mer som ett som en dokumentär eller någonting sånt där. Tycker att den är fin och en viktig bok, en sån där som man kanske skulle kunna ha i skolan. Det låter så himla tråkigt, men jag tycker också att det är inte så många historiska skildringar kring liksom lesbisk kärlek. Du vet, det finns ju alla de här Remains of the Day och allt vad de heter, filmer. Så det finns mycket kring vackra unga män som inte får varandra. Men jag tycker ändå att det är lite fint när det...
Det är jättefint. Jag läste någonstans om den och det var någon som skrev den är jättefint inläst också. Så jag tror att jag ska ta och lyssna på den.
Mm. Ja, jag läste den faktiskt och det är en jättefin bild också på två tjejer som går hand i hand på liksom nakna i liksom i något slags vattendrag på omslaget. Så man får lite ont i hjärtat av hela tonen i den, eftersom man vet hur den slutar. Det är ju också en speciell känsla att läsa någonting som man vet är en tragedi.
Alltså det är faktiskt därför jag har varit sugen på den, men därför jag dragit mig lite från att läsa den. Fast men alla känslor är bra. Ibland är det skönt också att vara ledsen för någonting som, jag menar, att få liksom andra liksom mer personliga känslor få komma ut när man ser en sorglig film eller läser en sorglig bok. Nu det här är ju sorgligt för att det liksom är baserat på verkliga händelser. Men jag tycker det är bra att få gråta ut lite ibland.
Men det kan ju vara det, och man kan ju ändå överföra de känslorna till liksom, ja, men hur är det att vara lesbisk i, säg, Kabul idag då? Det är väl så här ungefär.
Eller Kentucky liksom, alltså.
Ja, eller Kentucky eller någonting. Så att, ja. Tyvärr ska det inte vara relevant, men det är det. Så det var tre helt olika böcker, eller två ganska snarlika och en helt annorlunda.
Bra läst, Karin Gide. Hör du, nu ska jag gå ut i den relativt rena Los Angeles-luften.
Peppe, gör det. Gå ut i solen och vi hörs nästa vecka helt enkelt. Glöm inte att höra av er med boktips och ris och ros och kommentarer. Jättekul.
Tack för att ni lyssnar. Ni är bäst.
Puss och kram.
Och du också, Karin.
Du är med.
Hejdå.
Hejdå.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.